Ja, förra söndagen hade vi ju lite bibelstudium. Då klippar du som brast för mig. Och jag lovade att jag skulle fortsätta på det, så jag ska försöka göra det. Jag sa till Herren att om du vill något annat, så jag är mycket öppen för det. Men det vi skulle tala om, det var ju lite vem Jesus är. Och jag tror att faktiskt att vi behöver se på det igen, vad Bibeln säger att vem Jesus är, va? Och så att han blir riktigt stor för våra hjärtan, som Lina Sandell skrev. Säg, har Jesus endast blivit för ditt hjärta riktigt stor? Och jag tror att det är det som vi behöver. Och nu blir jag lite påmind här av det här bibelordet som jag nog hade förra gången. Men vi kanske kan gå tillbaka till det här i, nu ska vi se, det står, är det femte Mosebok? Så ska vi se om jag hittar det här. Fjärde Mosebok. Jag ska se om jag hittar det. Men gör jag inte det, så kan jag komma tillbaka till det senare. Men jag tror jag hade skrivit upp det här. Femte Mosebok 33. Jag blev lite påminn om det här nu. Nej, det var inte det. Tänk att det inte var det då. Kanske var andra Mosebok. Andra Mosebok var nog. Nej. Jo. Andra Mosebok 33. Det är när Mose får se Herrens härlighet. Det står att Mose hade talat med Herren ansikte mot ansikte. Och vi vet vad som hände när han talade med Herren ansikte mot ansikte. Då lyste Moses ansikte av Guds härlighet. Men i andra Mosebok 33 och 12 så står det så här. Mose sa till Herren: se, du säger till mig, för detta folk dit upp. Alltså Guds folk skulle gå Guds väg. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Fastän du har sagt, jag känner dig vid namn, och du har också funnit nåd för mina ögon. Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, jag ska själv gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om du inte själv vill gå med, skall du inte alls låta oss dra upp härifrån. Ty hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte därigenom att du går med oss, så att vi, jag och ditt folk, utmärks framför alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra, till du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Då sa Mose, låt mig få se din härlighet. Och det här tror jag talar till oss idag. Om inte Herren går med oss, då är det ingen idé att vi går. Då stannar vi här. Då stannar vi. Och hur skulle världen kunna veta att vår Gud är med oss, om inte vi utmärks framför alla andra folk på jorden? Att vi är ett Guds folk. Alltså det behöver synas om oss människor, världen ska se på oss att vi är ett folk som utmärker oss framför alla andra folk på jorden. Och det Mose begärde då från Gud, det var att få se Guds härlighet. Och då säger ju Herren till honom att han ska ställa sig nära in till honom på klippan. Vers 21. Därefter sa Herren: se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Alltså, Herren vill ställa oss i en klyfta i klippan den här tiden. Där vi är skyddade av Herrens närvaro, av Herrens härlighet. Och vi ska utmärka oss som Guds folk. Det ska synas på oss, det ska höras på oss att vi är ett Guds folk. Att vi inte är av världen. Och det tror jag är jätteviktigt att vi kommer tillbaka dit. Jag tror att många har gått. Men man har gått i mänsklig kraft. Och det är lätt, det har jag också gjort. Det gör vi alla. Utan att fråga Gud. Men Moses sa: om inte du själv vill gå med oss. Om inte du går med oss. Då går vi inte. Då stannar vi. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi stannar där. Söker Gud. Låter. Vi får gå till det här vattenkällan där som är Jesus och dricka vatten. Vara hos honom tills vi blir förvandlade, tills våra liv blir förvandlade. Och jag har talat om det tidigare, om Guds namn. Jag är den jag är. Det var Herren som uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken, har vi läst om tidigare. Och jag är, det är ju Jesus Kristus, Guds son. Som uppenbarade sig redan från begynnelsen som urtidens Gud. Urtidens klippa. Han är klippan, han är den fasta klippan. Och den klippan går inte att krossa, för det är en fast klippa. Och det är dit vi behöver komma, till klippan Kristus, och gömma oss i honom. Ifrån denna världen. Inte så att vi ska bli eremiter och enstöringar. Det ska vi inte bli. Men vi ska gömma oss i Gud. För det är genom honom som vi lever idag. Kristuslivet. Och då lite. Jag får se hur långt jag kommer idag. Men i alla fall så kommer de här bibelställen jag tagit fram att sluta i himmelen. Och det är ju bra. För det är dit vi är på väg. Och jag tycker egentligen att vi talar alldeles för lite om himmelen. För att vi har blivit så världsliga och så jordiska och så bundna till den här världen. Så när vi tänker att när vi kommer till Jesus, då är det bara för att vi ska ha det så gott här på jorden. För att vi ska få allt vi ber om, för att det ska vara så perfekt allting. Men det är inte så. När vi läser Guds ord så är det faktiskt inte så. För målet är himmelen. Och det är inte den här klädnaden som vi har idag som är den absolut viktigaste. Även om vi är tacksamma för det tält som Paulus säger som han har gett oss. Vi har fått en boning i den här kroppen. Men vi ska få en ny härlighetskropp. Och det är den riktiga kroppen. Det är den vi ska få och leva i evighetens evigheter med. Precis som Jesus fick en härlighetskropp. Men vi tittar lite, det blir lite bibelstudier idag också, tror jag. Men vi kan väl titta lite på Johannes här till att börja med. Johannes 18, då får vi slå i Bibeln här fram och tillbaka. I Johannes 18, och börjar från vers 4. Ska vi se. Vi får väl säga till när ni blir trötta igen här då. Det är klart att en eldig predikan eller vittnesbörd är mera liv liksom. Men nu blir det lite bibelstudier igen. Och jag tycker det är så viktigt att vi lär känna Jesus i ordet, va? Johannes 18 och 4. Det handlar om när Jesus blev förrådd. Innan han korsfästes. Och ska se så jag inte håller på för länge här. Det står det så här: Jesus som visste om allt som skulle hända honom, därför att han var Guds son, gick ut och sa till dem. De var tillsamlade då i en trädgård, han och hans lärjungar. Vem söker ni? Det svarade Jesus från Nazaret. Han sa till dem, jag är. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus sa till dem, jag är, vek de tillbaka och föll till marken. Än en gång frågade han dem, vem söker ni? Det sa Jesus från Nazaret. Jag är, där kommer Guds namnet, där använder Jesus själv det namnet som han uppenbarade sig för i den brinnande busken. Ego eimi. Och han väver in det här namnet i det han säger. Det här inte riktigt fullt uppenbarade namnet. Och tittar vi lite längre fram i 18 och 33. Så det är när Jesus har kommit in för Pilatus som ska ställa honom till svars. Vers 33. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade, är du judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Det skulle vi kunna gå in på också, men nu gör vi inte det, för det finns en anledning till att han säger det han gör och på det sättet som han gör. Men det tar vi en annan gång. Pilatus svarade, jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Säger Pilatus. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Säger Jesus här. Här talar han om vem han är. Han är en konung. Han har kommit till denna världen för att vittna om sanningen. Och här står det i noten här nere på min bibel att hans rike tillhör inte, är inte beroende av, utgår inte från och är inte förknippat med den här världen överhuvudtaget. Ingenting. Han redogör inte bara för sitt kungadömes andliga karaktär utan också för dess gudomliga ursprung. Det är inte med jordiska medel som han har fått sin kungliga makt. Han är född till konung och han har kommit till den här världen som en konung. Och den sanning han har kommit för att vittna om är inte sanningen om som ett abstrakt begrepp. Ja, man kan ifrågasätta. Utan en religiös sanning som hela Johannes evangeliet vittnar om. Och som finns koncentrerad i Jesu Kristi egen person. Hans födelse är ett inträde i världen från ett annat område, från himlen. Jesus åberopar här sin preexistens. Alltså det som han var innan han uppenbarade sig som människa. Och som alltid annars är det hans egen person, han själv, som står i centrum för hans budskap. Och om vi tittar också lite på i Johannes evangeliet första kapitlet. Som vi har brukar läsa ibland. Johannes 1:1 så står det, i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. Men så står det så underbart att åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn i vers 12. Så står det, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och i vers 18 står det, ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud. Så står det. Är hos fadern och har gjort honom känd. Vi kan läsa från Hebreerbrevet också om Jesus. Några verser. Hebreerbrevet är första kapitlet och vers 1. Sedan Gud i forna tider många gånger på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Det är genom Jesus. Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. Du ser att allting bygger på Jesus. Allting i Guds ord bygger på Jesus. Så står det, sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Han uppenbarar Guds väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det är där Jesus finns och talar till oss. Och det står att i vers 4 att sonen är mycket större än änglarna. Så mycket större som den namn han har ärvt för mer än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son, jag har idag fött dig. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter den först födde träda in i världen säger han också, alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om sonen säger han, Gud, din tron står i evighetens evighet. Om sonen, Gud, din tron står i evighetens evighet och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför Gud, har din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Och du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna i dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel ska du rulla ihop dem och som en klädnad ska det bytas ut. Men du är densamme och dina år har inget slut. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Och här citeras då vad som står i det gamla förbundet. Det här är Jesus. Här är det vi läser nu. Det är att hela Guds, alltså frälsningsgärning, det som har skett med Israels folk, har tjänat den slutliga uppenbarelsen i sonen. Det här att han tog sin boning och blev människa. Människosonen. Inkarnationen betraktas som målet för Guds uppenbarelse. Det är här den nya tidsåldern fick sin början. Uppfyllelsens tid är inne, så som profeterna hade förutsagt i tidigare generationer. Och i det tredje kapitlet och vers 6 så står det att Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet, står det. Och vårt hopp som vi berömmer oss av. Och vi kan titta på 8 kapitlet lite där med 8. kapitel 8, vers 1 och 2. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest, och inte någon människa. Här har vi det sanna tabernaklet, står det här. Förra gången tror jag att jag läste Kolosserbrevet, och där står det att han är fullheten, att han är uppfyllelsen, att Gud, hela Guds fullhet bor i Jesus. Vi behöver inte läsa Kolosserbrevet igen då. Nu får vi lyssna på det på nätet om du tycker. Kolosserbrevet är ju fantastiskt om Jesus. Likaså Efesierbrevet är ju helt enormt. Men nu har jag valt att inte ta med det så mycket, för vi brukar citera mycket från Kolosserbrevet och Efesierbrevet. Och då tänkte jag, då kan vi titta på lite andra ställen. Men vi ska fortsätta lite till när vi ska tala om Jesus. Det här är ju bara lite grann om vem Jesus är. Men allting, hela Bibeln, Guds, allt, hela frälsningsverket bygger ju på Jesus. Det bygger på det. Att det är Jesus som kom, gav sitt liv, han uppstod igen. Det är ju evangeliet. Och jag tänkte vi skulle prata lite om denna tjänst, försoningens tjänst. Att vi är sändebud. Och vad det är som driver oss och vad som ska driva oss. Jo, det ska vara Kristi kärlek. Jag tror jag avslutade med det förra gången och säga att bruden ska ha en längtan efter brudgummen. Och brudgummen har en längtan efter sin brud. Alltså ett riktigt kärleksförhållande, ett kärleksrelation, så har man ju en längtan efter varandra. Och det är den längtan vi ska leva med Jesus. Han är den som ska komma tillbaka för att hämta oss. Och det är liksom det bygger på. Det bygger inte så mycket på vad vi ska göra här på jorden, utan det bygger på hur det kommer att bli i evigheten. Det himmelska bröllopet en gång. Vi har fokuserat mycket på världen och på jorden. Och många, som jag sa förra gången, har ju tyvärr gått in i det här då, att man ska bygga Guds rike här på jorden. Och för att Jesus ska komma tillbaka och allt vad det är man säger. Liksom, att han inte kan komma tillbaka om inte vi har byggt liksom någonting för honom. Men det är ju inte sant. Det står ju inte så i Bibeln. Guds rike är inte av denna världen. Guds rike är ett helt annat rike. Och jag tror att det är nyttigt för oss, även om vi alla har livet kärt och vi vill leva här och vi vill bilda familj, vi vill leva och vi vill se våra nära och kära bli frälsta. Det är mycket som håller oss kvar, va? Men vår längtan ska stå till Jesus och till himmelen faktiskt. Och det var det gjorde med apostlarna när vi läser. Och vi ska titta lite på det sen. Vi har ju tittat på det tidigare med Paulus. Men vi kan titta på det sedan här. Men jag tänkte, vi kan läsa vad som står i andra Korinterbrevet, det femte kapitlet. Och vi tar en bensträckare om det blir för mycket. Ställa oss upp lite. Ska vi se här. Vi har ju varit inne på det. Försäkta, jag ska bara dricka någonting. Torr luft här inne. Det är för att jag pratar så mycket. Andra Korinterbrevet. Det femte kapitlet, sa jag. Kan vi se här. Vers 14 har jag skrivit här. Nu ska vi se om jag har skrivit rätt här. Jo. Ty Kristi kärlek driver oss. När vi kommer in på det här försoningens tjänst som vi har fått, som vi som är frälsta. Eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Här är någonting. För att inte vi ska leva för oss själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus, är han eller hon en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Vi som är födda på nytt då. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är starka ord det här är det. Väldigt starka ord. Egentligen. Det är så otroligt fantastiskt att Gud var i Kristus. Att Gud själv, Fadern, kom i Kristus Jesus. Det var det han gjorde sig i Bibeln. Han kom och försonade sig själv med världen. Fast det var vi som bar skulden och hade syndat. Det kan man väl ändå kalla kärlek, eller hur? Att han själv såg till att det blev så. Det hade vi aldrig kunnat göra. Vårt uppdrag ska ju peka framåt mot himmelen. För det är ju där evigheten kommer att tillbringas en dag. Det är ju det som ska peka framåt. Och våra liv som vi började med, den här härligheten som vi ska utstråla, ska ju vara en försmak av himmelen till människor runt omkring oss. Och jag känner själv att man brister ju där, eller hur? Vi ska stråla Jesus. Vi har ju alldeles för mycket fokus på oss själva. Vi ska ha fokus på Jesus. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och det är det som ska stråla ut. Det är inte det gamla, det är inte den gamla syndiga människan, de som vi var innan vi gav våra liv till Jesus, som ska vara så tydlig. Utan det är Jesus nu som bor i oss, som ska synas på utsidan. Och där har vi någonting att tänka på. Och där har vi någonting att be över. Att vi får komma tillbaka till källan. Att vi får liksom bli lika Jesus. Det är ju därför han har fött oss på nytt. Till evighetshoppet. Att vi ska vara lika Jesus. Vi ska vara lika honom. Och då kan man fråga idag, hur lika är vi Jesus? Hur mycket av kött har vi kvar? Hur mycket är ande i oss? Och vi behöver be om Guds ande. Kärleken ska vara drivkraften. Och jag sa det förra gången också, vi tog en bild där av äktenskapet. Gömmer vi undan vår älskade när vi möter människor? Gömmer vi honom? Ställer vi undan honom? Och liksom, ja, vi är kristna, ja, vi använder en massa andra ord för liksom att vi tror, vi har en tro. Eller ja, jag är kristen, jag går till en kyrka eller jag tillhör en kyrka eller någonting sånt där säger vi. Istället för att säga att jag mött Jesus och jag älskar Jesus, han har förvandlat mitt liv. Därför jag måste tala om honom, för att jag älskar honom. Och det är den här första kärleken vi behöver komma tillbaka till. Ja. Strålglansen från Mose ansikte. Han var tvungen att täcka över ansiktet. Men samtidigt när han gjorde det, så kanske inte, det kanske hade varit bra om folket verkligen hade fått se strålglansen från Herren i Mose ansikte. Då kanske de istället hade hållit fast istället för att vika av som de gjorde. Jag vet inte. Det står ingenting om det, tror jag. Andra Korinthierbrevet har skrivit här det tredje kapitlet. Andra Korinthierbrevet tredje kapitlet och vers 4. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Lägg märke till att Paulus alltid använder de här beteckningarna. Det är i Kristus, genom Kristus, inte i oss själva. Då säger han det, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Ja, men han har ju gett oss förstånd, vi ska ju tänka själva. Hur många gånger har vi inte sagt och hört det? Nej, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Litar vi så på Herren att vi kan lägga våra liv så helt i hans händer, så står det, han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och då säger Paulus det med tanke på den här strålglansen som fanns i Mose ansikte. Redan dödens ämbete som med bokstäver var inristat på stenar framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Mose ansikte för det strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Ja, det nya är ju bättre än det gamla, står det. Men det står om folket i vers 14. Men deras sinnen blev förstockade. Ja. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Det är först i Jesus Kristus som slöjan tas bort. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Då är den borta. Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet. Åh, Herrens ande. Tänk, slöjan är borta. Herren är här med sin ande. Vi har friheten. Därför att vi har omvänt oss till Jesus Kristus. Vi behöver förstå det här. Eller våra hjärtan. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Det är så, vi ska stråla av Guds härlighet. I vardagen, var vi går. Det ska synas på oss att vi tillhör Jesus. Och Paulus säger här att det judarna inte ser i det gamla förbundet, det är att det är upphävt i Kristus. För de har inte mött Kristus, säger Paulus. Därför kan de inte se det. Ja. Och när kommer den här förvandlingen? Jo, den kommer när vi själva blir ingenting. När vi själva lägger av oss allt. Det står, Paulus säger, att Kristi kraft uppenbaras i svagheten. Jag kommer in på det igen. Vi tror att vi måste vara något om vi ska kunna tjäna Gud. Vi måste bli något. Det är fel. Det är i vår svaghet när vi är överlåtna till Jesus. Då kan Kristi kraft uppenbaras i våra liv. Och det sker ju genom att Guds kraft får växa i oss, va? Och den får liksom ta hela mig i besittning. Gud måste bli allt i oss och för oss. Om vi ska kunna stråla av hans härlighet. För annars blir det någon mänsklig strålglans som kommer. Och det Det går inte. Herren delar inte plats med oss, utan han måste vara först i våra liv. Och Paulus fortsätter där i kapitel 4 och säger så bra. Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Jag bara undrar hur många knep man använder idag. För att samla folk, för att vinna människors hjärtan. Hur många knep använder man för att liksom bli någonting här i världen, för att bygga ett hus som blir stort och mäktigt och häftigt i denna världen. Paulus säger, vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, då är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och som era tjänare för Jesus skull. Ja. Till Gud som sa ljus ska lysa fram i mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus, sa Paulus. Men den här skatten har vi i lerkärl. Lerkärl, ett bräckligt, svagt kärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och då står det så här, säger Paulus, vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Kraften kommer i svagheten. Vi är bräckliga kärl, men det är där Jesus kan komma och låta sin kraft bo i dessa bräckliga kärl. Ja, vi har varit inne på det också tidigare. När Paulus sa att han kom inte och predikade till korinterna med vältalighet och med vishet, utan han kom svag och mycket rädd. För att kraften skulle bli synlig i korset. Vad Jesus hade åstadkommit på Golgata. Det var det som var det viktiga. Vi fortsätter lite i andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet. Så säger Paulus där i, ja, vi kan titta på slutet på fjärde kapitlet, vers 16. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, fast den är tung just då, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Där har du det. Där har du det liksom. Även om det är tufft, även om det är svårt, och även om vi får gå igenom lidanden och svårigheter av alla dess slag, så väger det ändå lätt i jämförelse med den härlighet som väntar och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Det kommer en dag vara borta, all den här kampen och striden. Och vi kommer inte att minnas den. Utan det är evighetsvärdet. Det är det vi måste börja titta på. Vi måste börja tänka evigt liv. Evigheten. Vi behöver rikta blicken dit. Och inte ha så mycket fokus på det jordiska. Och så börjar Paulus tala om i kapitel 5. Om det jordiska tältet som ska rivas ner. Och även om det är så att det här tältet, den här kroppen kommer att rivas ner. Så har vi en byggnad från Gud som är beredd för oss var och en. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Det är vår trygghet. Det är vår säkerhet. Den boningen kommer inte att vara bräcklig och svag. Den boningen är en evig boning. Och när vi är i den boningen, det är då vi är hemma. För här är vi gäster och främlingar egentligen. Men vi har en underbar tid här också med Jesus. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet, står det. Och den som har berett oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Och så säger Paulus att vi är alltid vid gott mod. Fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Det här är någonting som man inte talar så mycket om mer än på begravningar, tror jag. Det är såna här texter man läser. Jag har ju haft en del begravningar. Och det är klart att som officiant så väljer man såna här texter. För att man också vill vinna människor för Jesus. Man talar om det, va? Att fokusera inte så mycket. Det finns ett annat liv efter detta också. Men vi som väntar efter Herren. Vi behöver påminna varandra om detta. För att vi ska stå stadiga. För att vi ska veta. Paulus säger i vers 8. Men vi är ändå vid gott mod. Och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen. Och vara hemma hos Herren. Och det innebär ju också att, som jag ser det, den dagen när vi går ur tiden och går in i evigheten, då går vi hem till Herren. Det är min fasta övertygelse när man läser i ordet. En del tror att man ska ligga i någon grav och vila och någon slags dödssömn. Men det är ju inte vad Bibeln säger. Utan Bibeln talar om att de som är frälsta. Andarna från de rättfärdiga. De går hem. För de har nått fullkomningen. Står det i Hebreerbrevet 12 och 23. De är där redan. Andarna av de fullkomliga. Så. Nej, jag tror att. Ja. Vi är ju, enligt Bibeln, om vi nu tror att det gamla är förbi och något nytt har kommit, så är vi ju födda på nytt. Vi har ju dött bort, vår ande har fått liv. Nu är vi också odödliga med Jesus, om jag säger så. Vi är ju uppväckta redan med Kristus. Och det står att vi till och med är insatta i det himmelska tillsammans med Jesus. Så vi har ju redan fått livet på insidan. Men kroppen, ja, den får vi lämna. Men det eviga livet. Det finns redan här hos oss. Det är ju det han talar om här. Tältet byts till en boning, säger han. Paulus säger till och med att det, att lämna detta livet och gå in i gemenskap med Herren. Det är mycket bättre, säger han i Filipperbrevet. Han önskar att han hellre finge vara hos Herren, hemma hos Herren. Men om han fortfarande har ett uppdrag här på jorden så vill han vara kvar och fullfölja det uppdraget. Så andligt sett kan man säga att vi är redan uppväckta med Jesus. Är vi? Ska vi ta ett par bibelställen till innan vi slutar? Och jag har mött ganska många kristna människor som är väldigt rädda för det här. Man är rädd för att tala om det, det eviga livet och döden och allt detta. Och jag tror att det kan grunda sig i att man inte har grunden. Liksom man har inte läst tillräckligt i ordet, vad ordet säger och ordet talar om i de här frågorna. Många bär på en fruktan, men Bibeln säger att vi ska inte ha en fruktan för döden. För vi har övergått från död till liv. Och jag tror att tryggheten har vi ju här i ordet när vi läser att det är i Jesus vi lever. Allt är i Jesus, för Jesus, till Jesus, genom honom. I Romarbrevet 8, 10 och 11 så står det: men om Kristus bor i er, det gör han ju, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Så vår ande är levande. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Det är genom Guds ande som bor i oss. Och så första Petrus brev. Jag kanske slutar där nu då, tror jag. Första Petrus brev. Den tredje versen i första kapitlet. 1:1-3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt er i himlen, står det. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till en frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Vi har ett levande hopp. Vi är levande gjorda med Jesus. Vi är födda på nytt med en oförgänglig säd. I Jesus är vi nya skapelser genom hans uppståndelse ifrån de döda. Så har vi uppstått med Jesus Kristus. Och målet för vår kropps förlossning, det är en ny boning som är evig av Gud. Hela skapelsen väntar och längtar efter den här förlossningen. Och den förlossningen är för våra kroppar. Vi ska lämna jordelivet och gå hem till himmelen, till vårt rätta hem. Allt som var en vinst för mig räknar jag som förlust, sa Paulus. Han jagade mot målet för att vinna segerpriset. Nu är OS slut idag, det slutar. Det är många som har jagat där för att vinna segerpriset. Och Sverige har varit fantastiskt duktiga, har jag hört. Jag har inte tittat på OS, men jag har förstått genom rubrikerna här att det har varit många medaljer. Och det är på samma sätt med oss. Vi ska jaga för att vinna segerpriset. Vi ska inte ge upp i kampen. För vi har vårt medborgarskap i himlen, säger Bibeln. Vi får inte bygga för mycket här. För vi tillhör Jesus Kristus. Guds enfödde son. Det är honom allt handlar om. Han, urtidens klippa, Han bor i oss. Han som har all makt i himmel och på jord. Han som har skapat allt. Det är honom vi tillhör. Och det är honom vi ska tjäna. Det är honom det handlar om. Inte oss. Och det är inte här vi ska bygga. Utan vi måste ha blicken riktad mot det eviga. För det är därför vi vinner själar för Jesus. Inte för att vi ska ha det så fantastiskt bra här. Även om Gud naturligtvis, Herren, är med oss. Och välsignar oss. Och hjälper oss på ett underbart sätt. Så är det ändå dit upp vi måste lyfta blicken. Guds gåva till oss, den största gåvan, det är evigt liv i Jesus Kristus. Och vi är sändebud. Och det viktiga tror jag är, som jag sa i början, att vi får som Guds folk, vi får ropa till Gud om att vi ska få bli bärare av Guds härlighet igen. Att det ska synas på oss vilka vi är. Att det ska höras vem vi tillhör. Och visst, vi ska ha tecken och under. För det är också en del av det hela. Kraftgärningar. Därför att det visar på den kommande. Det är därför Gud lät det ske, står det ju, så många under och tecken. Det var för att det skulle visa på det himmelska. På evigheten. Så här är det egentligen. Därför var det så många som blev helade och upprättade och befriade. För det skulle visa på det eviga livet. Att där finns en annan värld. Ett annat rike dit vi är på väg. Så låt oss fortsätta och be att vi alla ska få bli förvandlade. Och få den här härligheten. Och vi säger som Mose, vi går ingenstans om inte du kommer med oss. Vi skulle kunna hitta på mycket och gå hit och gå dit. Men om inte Herren är med oss, om det inte är Gud som går före, då tror jag inte vi bär den frukten som är av evighetsvärde. Det blir en evig frukt. Men låt oss fortsätta att be för vårt land. Be för Sverige. Be för den här nationen. Att Gud ska se nåd till oss. Ännu en gång. Att han inte ska lämna oss. Och överge oss. Trots det vi ser hända nu. Att vi i allt detta får resa oss upp som Guds folk. Och förkunna budskapet. Därför att det står att, hur ska de kunna komma till tro om ingen predikar? Och då tänker jag så här, jag predikar, ja men det gör man väl i alla kyrkor i Sverige varenda söndag. Sån här dag som idag. Men vad är det vi predikar? Är det Jesus? Är det evangeliet? Är det budskapet om Jesus? Om hans försoning? Det måste ju ändå vara det som är det viktiga. Vad är det som predikas? Och att vi får predika med våra liv där vi går ut. Vi kan inte bara vara inlåsta i kyrkor och predika. Utan att vi får vara, ja, predikanter med våra liv var och en. Att vi bär vittnesbördet i våra liv. Hur ska de kunna tro, komma till tro, om ingen predikar, står det. Och vem trodde det budskapet som predikades? För vem var Herrens arm uppenbar? Vem såg hans kraft? Ja. Låt det få vara till uppmuntran det här. Jag tänker någon kanske att ja, men det är ju så mörkt och det är ju så mycket vi går igenom. Och det är så tungt. Det är så svårt. Det är allt av sjukdomar och nöd och vi får gå igenom. Och mänskligt sett så har vi inga svar på det. Men om vi gör som Paulus säger istället. När jag är svag, då är jag stark. Det är då som vi riktigt kan komma inför Herren och be att nu ska han låta det ske. Har vi längtan? Har Jesus blivit för våra hjärtan riktigt stor? Är det på allvar? Är det äkta? Är det bara maner liksom, eller har man är det ett äkta kristet liv vi lever? Ett äkta liv för Jesus. Är det sant och äkta? Mm. Tänk om vi skulle öppna våra hjärtan idag och låta Jesus komma in. Höll jag på att säga på nytt. Så att vi får bli det han har tänkt att vi ska vara. Som Martin Luther sa en gång. Att vi får bli det som han sa om oss redan före tidens begynnelse. Och jag tror att det är dags att vi slutar gå våra egna vägar. Det kanske inte är så. Man känner att man går inte i synd. Man gör inget fel. Men för att komma dit Gud vill ha oss, så behöver vi fråga Herren. Var är jag nu? Vart är vi på väg? Herre, vi tackar dig. Jag är den jag är. Tack att du, Herre, har kommit för att visa oss Fadern. Tack för denna kärlek, Fader i himmelen, som du har visat oss genom din son. Tack att vi har fått lära känna dig, Far i himmelen, genom Jesus Kristus.